ett nytt avsnitt av Offsides podcast väntar den som precis har börjat lyssna. Hej och välkommen. Och Anders?
Ja?
Har det lugnat ner sig mellan the two great former strikers, lirare från förr?
Owen Shearer-bråket.
Michael Owen och Alan Shearer.
Ja, ja, det har väl lugnat sig lite grann nu. Men det brann ju i bådas huvuden för några dagar sedan. Och detta var ju då i samband med att Michael Owen har kommit ut med en ny självbiografi.
Reboot.
Reboot. Som ju ska vara väldigt frank. Alltså väldigt öppen och ärlig. Där han inte duckar för att vara helt uppriktig med hur han upplevt olika saker.
Det är ju spännande start till att börja med. Eftersom Michael Owen som person sällan har bjudit på så mycket spännande saker i intervjuer.
Jag har varit inne på det. Att han har framstått som en ganska så grå typ. Och han har ju liksom, eftersom han har gjort sina klubbval också. Han var en Liverpool-legendar. Men valde att senare i karriären gå till United. Och då var det lite grann som han drog ner rullgardinen.
Ja, och han har framstått som lite platt. Ja. Så var den här berömda kallpratsintervjun i Guardian. Där han berättade bland annat att han inte lyssnar på musik. Ingen alls. Som Jan Andersson då. Och jag filmade, han har sett 5 filmer i sitt liv. Cool Runnings och Jurassic Park var 2 av dem, minns jag. Så man har inte väntat sig så mycket. Då blir man ju nyfiken då, när nu kommer det här avslöjande och nakna. Nu ska han berätta. Och det blev ju liv.
Det blev ett himla liv. Och ett öppet bråk alltså i sociala medier mellan då Alan Shearer och Michael Owen. Och bakgrunden är ju då att han ägnar en hel del, flera sidor åt att skriva om hur fel han tänkte, resonerade och hur misslyckad tiden var i Newcastle. Hur mycket han ångrar sig att han gick till Newcastle.
Han gick dit från Real Madrid.
Ja, precis. Ja. Och att han kände, och han formulerade sig väldigt öppet då, liksom att han formulerade sig att han kände att han ville inte dit. Och han kände att han ville knappt spela för fansens skull. Han ville inte bevisa sig.
Nej.
Av olika anledningar.
Kändes fel från början, verkar det som, i magen. Och det blev inget bra. Och sen skriver han och han berättar, han har ju suttit i en del morgonsoffer och promotat sin bok och berättat att han ville egentligen bara mest lägga av när han var i Newcastle.
Precis.
Och detta ser då Alan Shearer.
Han ser detta. Alan Shearer, som ju då, man behöver väl inte ens säga det, men det är väl en av de största Newcastle-spelarna genom tiderna. Och han blir förbannad. Och han twittrar om att Owen tjänade 120 000 pund i veckan. Och då ska man fan inte gå och vilja vara någon annanstans. Det är andemeningen i Shearers tweet.
Ja, precis. Vilket svek mot klubb och supportrar och oss medspelare som var då. En magpumpare från Shearer. Mm. Men Owen kontrar då.
Med vänsterkrok.
Med vänsterkrok kanske.
När han twittrar då, Michael Owen, att han skriver att jag är inte så säker på att du är så lojal och så här fin Newcastle-ikon som du vill att det ska framstå som. Och så skriver Owen att jag minns när du bara var liksom detaljer ifrån att lämna Newcastle när Sir Bobby Robson var tränare för Liverpool. Du gjorde allt du kunde, Alan, för att lämna Newcastle. Men det har du inte varit så ärlig med.
Det är väl mer nu när man hör det än en vänsterkrok. Det är ju en slagserie.
Ja, det är det faktiskt. Ja. Inte bara en liten jabb, utan det är, ja, precis.
Och för att fortsätta lite krystade boxningsliknelserna så går Shearer inte till motattack, utan gånggången ljuder. Och han går till sitt hörn och samlar kraft.
Ja, men Michael Owen fortsätter.
Ja, det gör han.
Det får man ändå säga. Han ställer upp i en del intervjuer. Och det kommer lite senare. Han gör en exklusiv sen till ESPN. Där han faktiskt, man får kanske en liten, alltså Owen pratar om att han alltid trott, han kände att de hade liksom, de var rätt nära vänner back in the days. Och att de skildes på hyfsat goda termer. Men att i efterhand så har Owen, detta är då Owens ord, har han förstått att Alan Shearer var ju tränare. Han var väl någon typ av interim.
Ja, det har han varit.
På slutet när Owen var som spelare i Newcastle. Och i allra sista matchen så skulle Newcastle möta Aston Villa. En helt avgörande match, tror jag, om de skulle lyckas klara sig kvar i Premier League. Men då ville inte Owen spela den matchen. Newcastle förlorar matchen. Han klagar på att han hade någon skada. Och i efterhand har då Owen allt mer börjat resonera som att det är därför han är så bitter på mig. För att han skyller lite grann det här misslyckandet i Newcastle på mig.
Han misstänkte då att Owen var lite av en glaslirare där. Han hade kunnat kavla upp ärmarna och göra jobbet i den viktiga matchen.
Precis. Och detta fick ju givetvis en otrolig spin i England. För det man ska också komma ihåg där, det är ju liksom ändå två av Englands största anfallare på senaste 20-30 40 år.
Ja, det får man ju absolut säga. Alltså. Shearer då kanske i landslaget på sin absoluta topp hemma i EM96. Då bildar han ju anfallspar med Sheringham. Mm. Men 98 är de ju båda tillsammans. Då är ju Owen sensationen, tonåringen, som kommer in och gör det här otroliga målet mot Argentina. Men där spelar de ju tillsammans. Så det är två av de absolut största. Mm. Så i en svensk kontext, jag vet inte, är det överdrivet att säga om att det skulle vara i princip Zlatan och Henke.
Ja, men lite så. Lite två olika generationer. En som tar över efter den andra, men två av de absolut största som vi har haft. Man ska komma ihåg också den här boken Reboot då. Jag läste också det att det är den största bokaffären i Newcastle som säljer sportlitteratur. De har vägrat ta in denna boken.
Spännande.
De ställer sig på Shearers sida då.
Ja, för visst är det väl också så att inte jag har läst boken, men det är väl lite mer om Newcastle bara att han inte trivdes där. Utan han skriver väl en del om det han upplevde som var att klubben missköttes. Och
ja,
så.
Och jag såg också i något svar, tror jag, var när Gary Lineker gav sig in i detta.
Ja. Han ger sig in med ett snett leende. Ja, han vill ju inte själv bli slagen.
Nej, det var en liten sån där emoji som var lite sned. Ja. Alltså, jag vet aldrig inte vad det ska betyda.
Lurig.
Ja, lurig.
Men, och tongue
då,
in cheek.
Ja, och då svarade Owen att jag förstår inte riktigt problemet här. Att jag skriver en självbiografi och jag vill vara så ärlig som möjligt och berätta min syn på saker. Och det tycker jag, oavsett vad man tycker om Michael Owen, så tycker jag att det borde ju vara poängen med en självbiografi. Att man är så ärlig man kan vara och att man inte sen ska få skit för det. Det är väl rätt befriande på ett sätt att han säger att jag trivs inte alls i Newcastle. Jag tog ett felbeslut. Och så att man pratar så som man faktiskt upplevde saker, så man inte försöker sminka över sanningen.
Nej, man kan väl som vanligt försöka hålla två tankar i huvudet. Det är klart att man ska berömma det och applådera den typen av ärlighet, för den är inte alltid helt vanlig när man kommer från de namnen. Och man kan ju förstå samtidigt en Newcastle-supporter som läser, här var det kanske den bäst betalde, han som skulle göra målen, som bara gick och hämtade pengar varje vecka men egentligen bara ville lägga av. Mm. Det är klart att det kan sticka liksom i supporterhjärtat.
Ja,
men det är ju, när du säger Lineker där, för att fortsätta de här, om vi översätter till en svensk kontext, säg att det är ett scenario där Henrik Larsson kommer ut med en självbiografi. Zlatan har ju redan gjort det, men vi väntar ju på Larssons. Mm. Och då skriver han kanske, det här kanske istället för en klubb så är det kanske landslag. Och han skriver kanske om sitt sista inhopp. Han la ju av några gånger och kom tillbaks, som vi alla vet. Och säger att det är EM 2008. Då, det var väl hans sista comeback, tror jag. Då var han med i alla fall. Och det, han gjorde väl inget större avtryck. Så kanske han skriver i sin bok att där blev det fel. Det beslutet kom inte riktigt av lust. Jag kände hela mästerskapet. Varpå Zlatan skulle läsa det. Och på sitt Twitterkonto skriva att vad i helvete, här tog du någon annans plats medan vi andra slet som djur mot ryssarna och förlorade.
Du svek ditt land.
Ja, och så kommer det kanske Martin Dahlin från förr in och är Lineker med en liten sån där lurig emoji.
Ja.
Och vi behöver ju också en, för det man ska veta här att alltså det blir ju stora rubriker i England och som sagt, det är två av de största som bråkar. Men då ger sig ju då den uppburne krönikören Henry Winter, eleganten kallad av Peter Wennman.
A.k.a. Venman. Elegant.
Ja.
Oerhört hög svansföring.
Ja, och det finns skickliga skribenter i England. Det finns de som är mindre uppburna men som är skickligare än Henry Winter. Han, får man känslan av, stryker rätt mycket medhårs. Och här tar ju han då på sig en slags Dag Hammarskjöld-roll och manar till fredsavtal. För när han ser att de bråkar då, de står och jabbar mot varandra, så twittrar då Henry Winter att really sad, tycker han. Really sad seeing Shearer and Owen, two of England's greatest strikers and two genuinely likable, intelligent individuals arguing like this in public. Their dispute demands both, demeans Newcastle and demeans England. Please get together, sort your differences and call a truce. Vilken hycklar han är, eleganten. Som att inte han också satt och poppade popcorn den dagen. Va?
Ja, det är vidrigt beteende.
Men han ser en roll att ta.
Ja, men att han inte inte har, att han inte kan behärska sig själv där.
Really sad.
Fan, framstår jag nu? Ska jag gå in här och försöka liksom vara den förstående och försöka medla fred? Och, vad har jag för rätt att göra det?
Det funkar ju ganska bra dock, för Owen vänder sig väl sen till Winter och skriver exactly mate, eller något sånt där skriver han. Så, good point, eller något. Mm. Och så där skulle det vara då i ett svenskt universum, men uppburen. Nu är ju inte Simon Bank på Twitter.
Nej, säger, Dalin är då Lineker. Ja. Han kliver in som en gammal spelare som spelat med dem.
Ja.
Och precis som,
han försöker göra liksom, nu styra bort det här från groll och att det kan skratta lite åt det här.
Precis.
Men så har vi en som kommer in och verkligen vill mäkla fred då. Så det, ja, jag vet inte vem som kan vara, ska vara någon uppburen då. Mm. Men som kanske är en bättre skribent än Henry Winter. Jag kanske ska ge mig in. Nej, Zlatan, Henke. Det här tycker jag är riktigt tråkigt. Det är också då att han måste skriva ut så de ser två av de allra största. Ja, det vet ju alla Henry Winter att de är redan från början. Så nu röker ni en fredspipa, pojkar. Så. Men alla vet ju att Henry Winter också tyckte att det här var ett spännande bråk.
Absolut.
Ja, det har väl lugnat ner sig lite grann nu. Men man kan fortfarande se Owen promota sin bok, Reboot. Mm. Så förresten att Uli Hesse, som ju är en tysk journalist som du uppskattar, som skrev bland annat den här uppmärksammade boken om Robert Enke.
Mm.
Han är nu aktuell med en biografi om Miroslav Klose.
Aha.
Värd att kika på kanske.
Kanske man kan få klarhet i den här järnvästen.
Från Bremen, ja. Myt eller sanning. Så här är det, att vi gör det här avsnittet i samarbete med C-more. Och från och med nu kan du se La Liga, Serie A och MLS på C-more. Samtliga drygt 1100 matcher per år från dessa tre ligor visas på C-more och Sportkanalen. På lördag kan du om du vill få en hel dag med fotboll med Real Madrid Levante klockan 13.00, Fiorentina Juventus 15.00, Napoli Sampdoria 18.00 och klockan 9 på kvällen tar Barcelona emot Valencia hemma på Camp Nou. Och glöm inte då heller att C-more visar alla matcher från Allsvenskan och Superettan. På söndag är det bland annat Hammarby, IFK Göteborg och Malmö FF mot IFK Norrköping. C-more.se är adressen om man vill läsa mer.
Vi gör också detta avsnitt i samarbete med Olka Express. Och Olka Express, som är en bokningssajt för matchbiljetter till Europas största fotbollsliga och turneringar. Som till exempel då Champions League, Premier League, La Liga, Serie A och Bundesliga. Fotbollsresor har ju blivit oerhört populärt bland hängivna supportrar och bara växer i popularitet. Men Olka känner att det har blivit en djungel att orientera sig bland alla återförsäljare. Vad som då bland annat utmärker Olka Express är att de har officiella biljetter till konkurrenskraftiga priser med enkla betallösningar och hög kundnöjdhet. Så om ni är sugna på en fotbollsresa till hösten och vill boka med en trygg aktör kan ni göra det genom att surfa in på www.olkaexpress.se. Ja du Johan, vi har precis lämnat en landslagssamling bakom oss.
Ja, först då blev det inte tvåsiffrigt i Lettland som du spekulerar om.
Det var tufft till och med. Lättarna tog ledningen med 1-0.
Ja.
Otippat nog.
Ja, något av en skandal man läste efteråt att bollarna alltså inte var pumpade. Jag vet inte vad man ska säga om det förutom att det låter otroligt pinsamt. Ja. Sverige redde ut och vann med 4-1. Mm. Och så herrlandslagets matcher då. Vinst borta mot Färöarna. 1-1 hemma mot Norge på Friends. Och jag tror att vi kanske vill stanna lite längre i den här landslagssamlingen än vad vi brukar göra.
Mm. Då måste vi vara på tå.
Ja.
Får inte bli skåpmat.
Nej, det får
du inte
bli.
Får inte gå på vår jävla autopilot här.
Nej, jag har skrivit upp ett antal rubriker som vi kan utgå ifrån. Mm. Det handlar kanske inte så mycket om själva spelet i matcherna, utan sånt som du och jag har gått och funderat på. Och det är ju blandat då. Men vi börjar väl med det viktigaste. Var det en minimal tangorabatt vi såg på Lars Lagerbäcks överläpp?
Ja, det var faktiskt min kompis som noterade detta och skickade en inzoomad bild på Lasse Lagerbäcks tangorabatt. Alltså tangorabatt, vi har ju snackat lite om mustascher och ansiktsbehåring här, att det har kanske börjat dö ut lite grann.
Har Hector Bejerin ägnat sig åt att odla tangorabatt?
Ja, det har han faktiskt.
Men en skarpare än Lagerbäck då?
Precis så. Lasse Lager som har ju en lite ljusare typ av skäggväxt också, får man ju säga.
Lite gråare kan vi
lite
säga.
Lite gråare också, med ålderns rätt. Och jag såg inte detta själv, så jag blev glad när min kompis noterade detta. Och zoomade också in, och visst är det så att han har faktiskt gjort ett försök att få till en tangobat. Det är inte bara en mustasch som har han inte rakat sig, utan han har ändå ansträngt sig med en hyvel för att få till rätt skarpa kanter på överläppen.
Vad läser du då in i det här försöket till tangorabatt från Lagerbäck?
Ja, men kan det vara som så, om man lägger ihop tangorabatten med den här oväntade fria nummer 10-rollen för Martin Ødegaard, så kan man kanske komma fram till att han blivit lite experimentell på ålderns höst, kanske.
Ja, du menar
han
att han
har ut svängarna. Han har liksom nått sina framgångar med Island och givetvis med Sverige. Och han känner att, jag skiter i vilket nu. Nu kör jag 10. Hur många gånger har han kört en 10-roll? 4-4-2 gick han ifrån. Det händer ju aldrig i Lasse Lager, det vet man.
Jag gissar att det finns analytiker som kanske vill invända att han körde ju med ett rätt ihoppackat mittfält bakom då Ødegaard i den 10-rollen. Men visst, låt oss säga att Ødegaard fick operera för att vara Lagerbäck ovanligt fritt. Mm. Och bara stanna kvar lite i honom. Vad bra han var.
Ja, jäklar,
fick han inte för lite beröm? Både i sändning och det mesta handlar ju såklart om kanske om Sverige, men jag tyckte han var grym varje gång han fick boll. Det är ganska svårt. Han ska vara den enda där som ska vara kreativ egentligen.
Ja, men när man lyssnade på Anders Andersson och Lasse Granqvist så var det mycket King. Joshua King som fick beröm. All rätt, han var också jäkligt bra. Släpp på ordentligt där uppe. Stångades med både Granen och Vigge. Men jag tyckte att det var länge sedan man såg. Han stack ut på oss så himla, han var så himla teknisk och himla fin bollbehandling. Han kunde ändå snurra upp 2-3 personer och släppa den i helt rätt tillfälle. Han hittade ytorna som kanske inte är så lätt.
Assisten till målet tycker jag nästan också behandlades lite för flyktigt. Det blev liksom Ødegaard för länge där. Men det är jäkla sinnesnärvaro att direkt få ut den till målskytten där.
Ja, den som eventuellt har undrat vad som har hänt med Ødegaard. Det är ju spännande i sig och så. Mm. Den hypade 16-åringen som gör till Real Madrid och sen så lyfter den inte riktigt.
Och nu klubbkamrat med Isak då. Ja, precis.
Så bör man ju inte fundera så mycket längre på att det var ändå berättigat att säga att han var exceptionellt duktig. Och att han är redan nu riktigt bra.
Ja, det här med fri roll för övrigt. Det är någonting man hör ibland. Mm. Och det är väl aldrig helt fritt kanske. Men vad när vi som publik hör att Emil Forsberg till exempel har något av en fri roll.
Ja, det har han ju slagits för lite grann, har man ju förstått. Mm. Att han vill ha den rollen.
Men vad är det då? Man är fri att kanske röra sig. Man är inte så positionsbestämd kanske som vissa lagkamrater.
Man behöver väl inte. Man har kanske inte alltid. Det, så tänker jag att man inte har ett direkt defensivt ansvar. Man får ligga kvar där och ta lite lugnt och ta igen sig lite grann och så vänta till nästa anfall för att man ska ha krafter kvar. Ja, man får liksom krypa in i mitt centralt och man får gå ut på kanten och man får gå ner och hämta boll om man känner för det och man kan ligga kvar. Helt enkelt en fri roll.
Det låter ju då väldigt skönt, men var det Edman som påpekade att det på ett sätt är kanske den mest krävande rollen? Ja. Eller vad var det han var inne på? Det?
Ja, precis. Han pratade ju lite grann då just i med koppling till Forsberg och matchen här att Edman sa det, vilket jag inte har tänkt på tidigare. Det var kul att höra att han ser det så har man en fri roll så kräver det ännu mer ansvar. Att nästan man måste berättiga den här fria rollen. Man måste vara så pass skicklig och ge så pass mycket utslag i matchen så att man kan motivera det. För annars så ska det bara försvinna direkt. Mm. Och det blev ju lite grann så att han tar ju inte det defensiva ansvaret lite grann i matchen. Vilket gör också att Sverige ställs ju lite grann i knepiga situationer på kanten när han är borta och inte jobbar hem och så.
Nästa rubrik i min lilla genomgång här, där har jag bara skrivit, jag vet inte varför jag har skrivit den här inom citattecken, men där har jag skrivit Janne gjorde fel som bänkade Marcus Berg mot Norge. Det är kanske inte jag som hävdar det, men så att Simon Bank var väl lite inne på det, att det kanske var fel val och tydligast var kanske Patrik Ekwall i sin krönika på Fotboll Direkt.
Det här är jag faktiskt till.
Ja, han menar ju till och med att det var ett populistiskt val. Ja, vilket är en ganska hård anklagelse.
Ja, det är han avslutar sin krönika.
Att han hoppas det var sista gången Janne tog ett populistiskt val.
Ja, precis. Ja, men läser man den texten som Ekwall skrev så blir det ju som att dels så menar Ekwall att det går inte att lyssna på alla de där ute på Twitter, det här klotterplanket. Vad kan de om fotboll och sådär? Och sen slår han fast att det var fel av Jan Andersson att inte spela Marcus Berg från start. Och sen så avslutar man med att det var populistiskt. Det är en rätt hård anklagelse. Mm. Och där undrar man, har Ekwall på fötter där?
Ja, men så alltså, matchen har ju spelats. Ja. Alla kunde se att
att det inte blev jättebra.
Ja, alltså, Isak gjorde väl ganska bra ifrån sig, men samarbetet de emellan sa ju de båda två att de hade önskat sig mer av. Det kunde väl vi också se. Men det betyder ju inte att vi vet ju inte om det hade blivit succé med Marcus Berg heller. Nej. Man sitter ju i efterhand och tänker att man har facit. Men man undrar ju ibland hur man undgår att bli galen som tränare eller förbundskapten. Att först är det då, hur kan du spela med Marcus Berg? Han har inte gjort ett mål. Han gör ju aldrig mål. Mm. Liksom, hur kan han få fortsätta starta på gamla meriter? Janne bänkar då Berg. Hur kan du bänka Marcus Berg? Det är ju helt fel att du tar så ett populistiskt beslut.
Ja, det går inte att vinna.
Nej, det är ju, man hoppas ju att han är ärlig alltid när han säger, för hans egen skull, Jan Andersson, att han inte läser och tar del och sådär. Mm. För då måste man ju bli galen. Mm. Och det var ju kanske det Erik Hamrén fastnade i lite. Ja. Det är ju inte något nytt, liksom. Så är det ju att vara tränare och särskilt förbundskapten kanske. Mm. Många har åsikter, men alltså det blir ju nästan satir av det.
Ja, och det är ju, jag tycker ju att det blir för enkelt att efter match, när ingenting har fungerat, och skriva du borde gjort så istället för att det inte gick bra. Man vet ju aldrig vad som hade blivit bättre. Det kanske hade blivit ännu sämre, så jag kanske har förlorat med 1-2. Det har man ingen aning om.
Nästa rubrik. Ja. Alla sitter och håller på sina spelare när landskampen spelas. Mm. Vad menar du?
Ja, du kanske tänker på AIK-arna som höll extra mycket på alla med AIK-koppling.
Ja, det kan man ju, det är såklart att man sträcker på sig som AIK-supporter när man noterar att anfallsparet har samma moderklubb, och det finns också, det är överhuvudtaget mycket svartgul bakgrund i blågult just nu. Mm. Men så finns det andra där som kanske är kopplade till andra allsvenska lag.
Bakgrund och bakgrund. Alltså Sebastian Larsson har ju liksom, de har ju annekterat honom på något sätt.
Glöm inte Pierre Bengtsson.
Pierre Bengtsson.
Lätt att glömma Pierre Bengtsson. Ja,
faktiskt.
Men det ska vi inte göra. En kumla fostrade Pierre Bengtsson. Mm. AIK är nu då. Men överhuvudtaget, jag vet inte om det var så förr. Det kanske det var, bara att Twitter inte fanns då. Men att allsvenska supportrar satt fortfarande med klubbglasögonen på. Mm. Och att man vill ha in sina spelare om man håller på dem. Satte liksom en blåvit supportergrupp och kokade under VM 94. För att Micke Nilsson fick ägna ett helt VM åt och bara titta på när Kenneth spelar backgammon. Mm. Mm. Det kändes ju inte så. Det kändes som att det här är vårt lag. De stöttar vi, håller på, eller så skäller vi på dem om de är dåliga. Mm. Men nu, och jag upplever nästan att man gör så själv, fast jag inte är då klubbkopplad till allsvenskan. Mm. Att man vet så mycket om personerna idag. Antingen så håller man på dem för att han är AIK-are liksom, och jag är AIK-are, lätt gjort. Men också att man vet mer om spelarna även som neutral. Mm. Så man tänker att den personen verkar härlig. Mm. Den personen verkar lite mindre härlig. Mm. Vilket gör att man nästan får, man ser på dem som nästan lite individuella idrottsmän i laget. Att honom gillar jag, men han får gärna tappa bollen ibland. Mm. Mm.
Men, och givetvis både du och jag är ju väldigt förtjusta, både i Quaison och Alexander Isak.
Oh ja. Ja.
Är väl de som står och säger, de ska spela.
Mm. Vi är i Isak-båten.
Ja, vi är i den båten. Ja. Men man kan också tänka sig att det är lite så, framförallt för kanske då Alexander Isak som har ännu mer star quality och kanske ännu mer lysande framtid än vad Quaison har. Så kan man ändå tänka att det är lite synd om Isak som då spås en lysande framtid, att han har en så stark AIK-koppling för hans, ska man säga, varumärke. För ja, det är lite svårt för MFF-are, blåvitt-supportrar som kanske ändå bländas lite grann och ser att han har något extra. Att man kan inte riktigt omfamna honom för att han är så tydlig AIK-are. Det finns någonting där. Mm. Men när Zlatan var Zlatan och han drog från Malmö så tidigt, han är inte riktigt liksom gjort ett allsvenskt avtryck och så.
Att det nästan har varit lättare för Isak om han likt Pierre Bengtsson var den kumla fostrade Alexander Isak. Det hade inte stört någon.
Nej.
Men sen tror jag också att det är så, det finns ju spelare som är kopplade till allsvenska lag för att de har spelat där eller kom dit väldigt unga. Men det kan ju vara skillnad på dem. Vissa är ju kanske nästan supportrar själva. Och är man det så upplever jag nästan att man får mer respekt från andra. Alltså jag tycker inte att det finns någon agg mot Pontus Jansson. Mm. Kan inte jag se så mycket från andra supportrar till AIK
och Djurgården. Det är bara för att han har stått med Bengal.
Jag menar det. Och på samma sätt som Alexander Milosevic då kanske. Ja. Som är, om han är i Stockholm och går och ser AIK så går han ju verkligen dit och hejar. Mm. Liksom. Och då kan man nästan applådera hans engagemang även om man inte håller på dem. Så paradoxalt nog så är att om man blir ännu mer kopplad till en klubb så kan man nästan bli mer omfamnad även av rivaliserande fans, för de ser att men den personen brinner på riktigt, och det gör jag med. Vi har en identifikation. Mm. Nästa punkt eller?
Ja, nästa rubrik.
Ludde Augustinsson var bäste back, frågetecken. Han spelade då inte i matchen.
Ja, just det. Ja, men han var ju med då i halvtidspausen.
Ja.
Bjöds upp till studiosnacket där.
Mm.
Och han levererade, får man säga.
Ja, jag blev överraskad av hur... Han pratade ju väldigt snabbt. Men han hade också lite glimt så. För han är då skadad, ifall någon har missat det. Och prognosen, det var något knäproblem.
Ja.
Prognosen var att han skulle vara borta 3 månader. Ja. Men då var han också lite sådär att... Ni känner ju mig, ni är mycket snabbare än så. Liksom, så här, jag jobbar hårt. Så. Och sen var han ändå... Han duckade inte frågor ändå när de visade granens indianare. Och sa... Han hade kunnat... Det vill jag inte säga någonting om. Och så sitter han ju där. Det ser ju ut som att han är en medlem av hovet. Väldigt så här gymnasiefräsch look med vit t-shirt, kritvit verkligen, liten grå hoodie och så jeansjacka över som gör att han blir liksom lätt trevlig att vila ögonen på. Men jag trodde inte riktigt det om honom, så utan att spela så steg han lite i aktning hos mig. Så han kan ju vara en sån som jag kommer hålla lite mer på framöver. Bara
ska vi berätta det, att vi vet ju att Augustinsson, han var hemma här innan det blev helt känt att han skulle opereras, så var han hemma och rehabade lite grann på kamratgården, och då visade sig att han hade med sig en egen ismaskin. Han har investerat i en egen ismaskin som han har med sig för lite rehab. Han är ju så überproffsig, Augustinsson, på alla sätt. Och det, man blir inte förvånad på något sätt, men samtidigt så blir man lite fnissig när man tänker att han reser runt så. När han reser hem till Göteborg så har han en rätt stor ismaskin.
Vad menas med ismaskin? Alltså när jag har ismaskin så tänker jag ju på när man var hemma och kunde det finnas någon kompis som hade så här riktigt lyxig vid kylskåpet. Och så kunde man trycka på en knapp och så kom det riktiga isbitar där. Medan man själv hade liksom de här kuberna som aldrig var så festliga. Och numera kan man ju få så här kuber formade som enhörningar och sånt där. Men då var det ju bara block liksom. Så. Men vad är den här ismaskinen?
Jag har inte sett det med egna ögon.
Är det en sån som LeBron James liksom lindar in sina ben i?
Ja, men det kanske är kutym om man är elitfotbollsspelare och så, man har lite extra slantar över och känner att jag kan lägga ett par tusen på en sån portabel ismaskin som jag tar med mig när jag reser. Varför rehabiliteringen ska...
Checkar han in den då?
Ja, det är det man undrar. Ja. Den måste ändå ta rätt mycket plats.
Ja.
Jag vet inte om den heller gör iskuber eller om det bara är en kall låda. Man är nyfiken.
Vi vill veta mer.
Ja. Hör av dig om du lyssnar på detta, Ludvig.
Ja. Nästa punkt, det kanske är den sista och kanske den som jag vill stanna lite längre i, där jag skrivit varje landslag måste ha minst en hackkyckling. Någon som åskådarmassan, majoriteten, kan sitta och störa sig på. Och nästan lite, kanske omedvetet, skulle sakna om den inte var där. För att man får ut något av att sitta och störa sig på den personen. Hackkycklingar har det funnits många av genom åren. De har hetat Anders Svensson, de har hetat Daniel Andersson, de har hetat Håkan Mild, de har hetat Turbo Svensson. De har väl hetat Ola Toivonen. De har till och med hetat Sebastian Larsson ett tag. Det ligger då i hackkycklingens natur att om den har bra uthållighet och starka nerver så finns det en chans att man med tiden får upprättelse. Antingen så kan man få det när man inte är med längre. Man saknar inte kon förrän båset står tomt, så att säga. Så kanske man med Lagerbäck lite grann i Sverige som tränare då. Eller så kan man få det faktiskt till och med under sin karriär. Säg att Ola Toivonen förvandlades kanske inte från hackkyckling till en svan. Men han blev ju en betydligt finare fågel under sina sista landskapsår. Och fick på något sätt någon slags erkännande och respekt. Och han gjorde ett bra VM. Och det kan ju också gå väldigt snabbt. Och där är väl Anders Svensson det bästa exemplet då. Där det verkligen är in med Anders 2002. Det ligger ju som du vet i sakens natur att en hackkyckling kan ju inte vara helt ny. Alexander Isak kommer ju inte in och blir en hackkyckling direkt. Utan det måste vara någon form av leda. Ah, ska han spela igen? Vad har han gjort för vettigt? Det ska dröja ett tag. Man ska signalera att man är, kanske inte som passé, men en slags doft av det gamla när vi vill lukta på det nya.
Ja.
Anders Svensson då, in med Anders Svensson, VM 2002. Hackkycklingen då heter istället Magnus Svensson. Nästa VM är det helt tvärtom då. Ut med Anders Svensson.
In med Kim.
Han är ingen in med Kim istället. Det kanske är det tydligaste exemplet på hur det kan svänga även under en karriär. Och även där svänger det kanske tillbaka. Och när Anders Svensson slutade så minns jag inte att så många hackade på honom. Då var det väl snarare att man var imponerad att han hade stått emot så länge och hade en lång karriär och sådär. Detta tycker jag är intressant. Ibland kan det bli även som att pöben bestämmer sig för att nu har vi varit kanske lite väl taskiga mot spelare X. Det är dags att utse en ny hackkyckling. Det sker ju liksom outtalat. Men plötsligt så är han bara där. Och hackkycklingarna idag då. Landslaget får vi väl säga granen. Och han har ju tagit. Han är ju en komet på hackkycklingslistan. Där har det ju verkligen gått snabbt också då. Men också Marcus Berg. Och där har jag funderat mycket faktiskt hur det är att vara Marcus Berg. Granen har ju något av en försvarsadvokat i laget. I Sebastian Larsson.
Ja, en ny.
Ja, jag tror ju även Marcus Berg har kompisar. Men granen har Sebastian Larsson, de är ju nära vänner. Och jag tyckte det var gulligt efter Norge-matchen då Granen då är såklart besviken på sitt misstag som ledde till Norges mål. Men när han blir intervjuad i mixade zonen så står då Sebastian Larsson bredvid. Mm. Som,
inte som en presschef.
Ja, kanske. Fast presschefen ska ju hålla sig för god för att själv komma med kommentarer. För det gör ju Sebastian Larsson. Han står där lite som moraliskt stöd.
Oskolad presschef.
Ja, då och då kastar han in små kommentarer som vill nyansera debatten. Ja. Liksom om att Granen inte är så här dålig och så. Mm. Och han säger rakt ut från något citat att nu fick jag vara hans lille kompis och stå med här. Mm. Och det måste ju ändå kännas skönt för Granen som nog klarar det utan. Men klart att det är skönt att ha sin försvarsadvokat. Mm. Det har ju inte riktigt Marcus Berg på det sättet. Man tänker ju på Bjärs, hans gamla vapendragare. Men han är ju inte med längre och kan inte riktigt komma på plats. Det hade ju varit märkligt om Bjärs bara var där för att glida in i mixade zonen och stå bredvid som stöd. Mm. Men han har ju inte det.
Nej, Toivonen kan han också ha vid sin sida.
Ja, det kunde han nog ha. Men så tänker jag också då, framförallt efter den här matchen när han faktiskt startar då mot Färöarna, där då Isak gör två snabba mål. Berg går däremot mållös från matchen. Mm. Och efteråt så får Isak såklart alla hyllningar. Och han är ju populär redan innan. Om Marcus Berg i det läget känner 100% genuin glädje för Isaks skull. Ja, då är han ju någon slags övermänniska.
Ja, men det gör
det kan
inte.
Han ju inte göra. Och det är inget konstigt med det, menar jag.
Nej, precis. Det är inget konstigt att mena. Nästan alla spelare som i alla fall när de lagt av. Om man frågar just de här sakerna om... När du bänkades kunde du glädjas för den här spelaren som kom in för dig och som gjorde att ni vann SM-guld eller som gjorde att ni vann den landskampen. Alla säger ju nej. De är ärliga efteråt. Det kan de inte vara ju. De tänker på sig själva först och främst.
Ja, alltså förhoppningsvis så är det ju inte 100% missunnsamhet mot Isak han känner heller. Men är det 50-50 så är väl det helt okej egentligen. Mm. Alltså man måste ju komma ihåg att de här kommer ifrån och alla har varit nästan ungdomsstjärnor. Uppurna och plötsligt vara lite sidsteppad och att någon annan får, det är klart att det känns även om de också vill att laget ska vinna. Jag tror också det kan vara, kanske inte överskattat, men att man inte behöver vara bästa polare. Jag lyssnade på han, Mats Strandberg.
Strandberg,
ja. Strogge kallad. Ja, han intervjuades i den här Snett inåt bakåt-podden och då berättar han tidigt på Radiosporten i deras trupp så blev han ovän med Tommy Engstrand. Mm. Det är inga liksom förlåtande att så här, vi blev dödsfiender. Så här, ja, kunde ni mäkla fred? Nej, nej. Vi ville ha samma uppdrag och han fick mycket fotboll, jag ville också ha fotboll. Mm. Och ja, men nu blev det senare sen? Kunde ni så här, nej, vi var fortfarande vänner. Så där. Mm. Och det brukar inte påverka Radiosporten någonting. Mm. Det kan man ju tycka är sorgligt som Henry Winter. Mm. Det vore roligt om han klev in där. Lyssnade på Snett inåt bakåt.
Det är två legendarer att göra med.
Engstrand och Strandberg, it's really sad. Nu, ni lever ju fortfarande båda två. Ja, rök en fredspipa nu.
Ja, men om vi då ska försöka sätta detta i ett annat sammanhang så om vi då tar våra yrkeshåller, vi kollegor, vi kan säga att vi är två centrala mittfältare på sig. Vi har inte så många fler. Vi har,
det är dålig balans i laget.
Dålig balans. Vi har Fredrik också som är någon typ av spjutspets. Ja. Men om det är så att jag skriver en text som blir, ja det blir fullkomligt kaos alltså. De personerna som jag intervjuat, de anklagar mig för att jag har hittat på citat, att jag har haft en dold agenda. Det blir ett jävla...
Ja, du hamnar i blåsväder.
Jag hamnar i riktigt blåsväder. Och det, jag blir inte av med jobbet på Offside. Men jag är inte i närheten av att vara med på en lista på de 200 bästa sportjournalisterna i Sverige.
Nej. Det blir pinsamt. Du får stå med skam där.
Ja. Någonstans är i dig. Det är inte bara 100% sympati du har till mig. Du känner kanske någonstans lite grann. Ja, då kan jag liksom kliva lite mer så. Lite grann att du får...
Tror du att det är så machiavellisk?
Ja, men eller?
Nej, jag skulle säga nej. Jag tror att jag har ju inte...
Du har ett extremt case för att jag har klantat inte, mig på ett sätt som man inte ska...
Det här har ju inte testats i skarpt läge. Ja. Jag tror inte, när du, så att säga, om du skulle misslyckas så grovt, så tror jag inte att jag skulle känna någon skadeglädje. Jag tror faktiskt inte det. Ja. Däremot skulle du säkert bli besviken på att jag inte stöttar dig tillräckligt. För jag skulle ju säkert glida lite och inte vilja vara med.
Jobbigt med konflikt.
Ja, det kan bli någon sjuk då.
Ja. Ja, men okej, vi tar ett annat exempel.
Men bättre exempel är ju om du skulle göra något otroligt hyllat. Ja. Då skulle det finnas några procent i mig som kanske var liksom lite avundsjuk.
Ja, om Patrik Ekvall skriver en krönika där vi kan inte hylla Bengtsson så mycket och så får han lite retweets och lite så. Det går inte. Så bra är han inte. Då hade du mått lite bra av det.
Ja, men det är ett bättre exempel när någon, för då tänker jag att då har du så mycket ändå. Mm. We hate it when our friends become successful, som Morrissey sjöng. Mm. Jag såg för övrigt när jag städade hemma häromdagen så hittade jag från mitt bröllop 2017 den här alltså presentationslistan över alla gäster och som har skrivit någon rad till varje, du vet att Anders Bengtsson är hans närmaste kollega, så skrattade jag lite åt mig själv. Då tog jag upp ditt gamla reportage om Anton Hysén, Var fan är alla andra? Ja, tyckte jag var lite roligt, för jag tänkte vad din bordskanne skulle säga, för då stod det under Anders Bengtsson, brudgummens närmaste kollega, skakade om hela landet med reportaget Var fan är alla andra? Ett reportage om att kröka på Cypern. Det tyckte jag var ganska kul. Att tänka så här, jaha, sitter någon bredvid så här, jag ser att du har...
Ja, där tog du ner mig. Ja, det får man säga.
Ja. Ja. Nej, men så missunnsamhet, nej, då tycker jag nog synd om det. Så kan det ju finnas någonting lite förbjudet härligt i att få ta den här ansvarströstande rollen också.
Precis, ja. Sebastian Larsson har ju ett par procent av det i sig när han står bredvid granen i den mixade zonen och är hans försvarsadvokat.
Mm.
Han har ju lite det i sig, fan, nu är jag en bra kompis också. Men tillbaka då till hackkycklingar och i Marcus Bergs fall så är det också, vi har varit inne på det ett par gånger tidigare också, att Marcus Berg är ju den typen av spelare. Visst, han har en IFK Göteborg bakgrund, men det är så länge sedan nu. Och vissa blåvitt supporter kanske tycker också att är han inte lite väl girig? Efter de här miljonerna som han drog in i Gulfen, då kunde han väl ändå flyttat hem till Blåvitt och hjälpt oss när vi hade krisen förra året. Och så drar han till Ryssland nu ytterligare miljoner. Hur girig är han? Lite den känslan har man kanske, så att han har ingen riktig supporteruppbackning i Sverige, vilket kan vara rätt viktigt. John Guidetti har ju kanske inte riktigt det heller. Han har BP, men den är inte så stark den där. BP-följet. Det kan backa upp honom.
Nej, du har rätt i det. Det kan vara lite att jag känner lite extra för Marcus Berg, för att jag har gjort den sämsta och märkligaste intervjun med Marcus Berg någonsin. Jag vet inte om du läste den. Det var när jag var på Expressen och jag tror jag var stressad den dagen. Han var då skyttekung i Blåvitt. Det var strax innan han blev utlandsproffs. Var det i Holland kanske? Mm. Så gjorde jag, och jag minns att det var lite stressad, hade inte så mycket tid på mig. Men det är en helt sjuk intervju. Jag tror det är att jag känner att jag är lite stressad av att Berg, det sprakar inte riktigt om citaten, så jag försöker lite få igång honom. Jag minns att Bjärsmyr var med och att jag tyckte att det var lättare att prata med honom. Han var lite roligare sådär. Mm. Och jag citerade honom lite för att han kom med lite sköna grodor och sådär. Mm. När var det Robinson Crusoe upptäckte Amerika? Och den typen. Och liksom hade, jag kände nog nästan en skön att porträttera honom. Men då började jag liksom prata tjejbrudar med Marcus Berg. Jag frågar liksom, han är singel, ja, ute en del, ja, blir det mycket tjejer? Det är utskrivet i artikeln. Så här, och säger, ja, kanske det, säger han. Och så har jag en fetad fråga då. Är du den kåtaste exporten från Torsby efter Svennis? Det står utskrivet. Det är så sjukt.
Vad sa han på det?
Det är synd om honom, jag vet inte. Han blir väl osäker såklart, stackars kille.
Den kåtaste exporten.
Det är som en nervös kaféreporter som måste liksom ha, vi måste ha lyxen, bilarna, tjejerna, sådär. Ja, det kan jag fortfarande skämmas över än idag. Och kanske därför jag funderar lite på hur han har det. Men ser du några, om vi säger att Berg och Granen är hackkycklingarna just nu. Ser du några, om pöbeln efter ett tag bestämmer sig för att nu har det varit lite väl synd om Marcus Berg, eller att han i nästa samling gör mål och allt är bra igen. Vilka riskerar att få ta över rollen?
Ja, alltså Guidetti ligger ju illa till, men det är mer att han liksom, han tar upp en, det värsta man kan, eller den största grova anklagen som man kan ge gentemot Guidetti, det är att han tar upp en bänkplats för någon annan. Han är ju så långt ifrån nu att komma in, han är ju sista anfallaren att komma in, och det går inte bra för honom i Spanien.
Ja, för att vara en fullfjädrad hackkyckling så måste man ju synas,
ja, måste,
och spela. Ja. Det är då som folket går igång, att så här, startar du med honom igen? Mm. Liksom, varför då? Ja. Det ligger ju också, det är en bra position att ta för fotbollsbesservissrar, att ta hackkycklingens parti. Mm. Gärna om det är kanske en oglamorös mittfältare som kanske Daniel Andersson eller Håkan Mild var. Ja. Att då kan man gärna ta den positionen och förklara för de andra. Ni kan inte tillräckligt mycket fotboll, så ni ser vad den betyder för balansen eller någonting. Mm. Och visa att man är lite för mer, eller vet lite mer så.
Ja, visst. Ja, men... Det är liksom så, Gustav Svensson, det är ingen som hackar på honom, framförallt inte efter det inhoppet han gör när han kommer in och bryter bollen till höger och vänster.
Ja.
Otrevligt inhopp.
Ja, visst. Ja. Lojal Gustav Svensson. Ja. Var reser han genom 11 tidszoner för att få se Torshamn några dagar?
Ja, men man kan ha det värre.
Ja, det kan man ha. Ja. Vad tror du om Sebastian Andersson?
Ja, han är ju spännande, för att det känns som att där är det så himla få. Han har ändå varit runt i lite klubbar i Sverige innan han drog till Tyskland. Men han är också sådär att, aha, då kommer han in. Det känns inte som att folk riktigt bryr sig så mycket.
Nej, skulle han få fortsätta få lite längre inhopp, kanske någon start och det inte blir mål. Mm. Då tror jag att han ligger lite i riskzonen. För han, utan att vara elak mot, eller det kanske är då, mot Sebastian Andersson. Och han kanske är mer än vad han ger sken av. Så har han väl ingen, vad, som Jocke Berg sjöng, gnistrande personlighet. Det sprakar inte riktigt om honom. Han, vi pratade väl om det när han gjorde mål, många mål i IFK Norrköping. Att spelare som inte riktigt, Djurgården var han ju helt okej i forward, till och med kanske mer än helt okej. Men att det är inte riktigt den här connection till klacken kanske. Inte liksom så att han är dum eller på något sätt, men det är bara väldigt ordinärt så i personligheten. Och då tycker jag tycker faktiskt att det är lite roligt att han spelar i Union Berlin. Han gjorde ju deras första historiska mål då i Bundesliga. Ja. De har ju öppnat ganska starkt. De vann mot Dortmund hemma. Vi skrev om dem i våras reportage om någon vill kolla upp. Och det handlar ju mycket om då att Union Berlin är en kultklubb som har handlat väldigt mycket om att vara motvals. Kanske vänster. Man går vid aldrig i mittfåran utan man tar en alternativ roll. Då finns det något komiskt i att Sebastian Andersson, som inte så mycket tar en alternativ roll. Och när han blir intervjuad av DN så säger han om det här målet han gjorde att han först inte tänkte på det alls. Men sen förstår han att det var kanske lite speciellt för klubben. Det finns något kul i diskrepansen mellan att, jag menar, helst ska ju deras spelare vara, är de avstängda så ska de stå i klacken på matchen. Ja, precis. Och han är så långt ifrån
han står ju så stark kontrast då. För att i den här klubben med då kanske lite vänsterideal och att de liksom rebeller och så. Så är han så liksom vattenkamma, blond, schysst kille som
gör
aldrig
jobbet,
liksom, uttalar sig konstigt. Eller som aldrig skulle liksom visa för starka känslor på plan och sådär. Så då blir det rätt märkligt. För man tänker så, hade detta varit en annan motsatsen liksom, en person som är skäggig och tatueringar och som uttalar sig som gärna står och tar en pilsner och så. Union Berlins marknadsavdelning har ju varit skitglad, för då vet man att varje gång liksom, vi har ett jubileum i klubben i 30-40 år framöver så kan vi alltid bjuda ner Sebastian.
Ja, precis.
Och så blir det en jävla, vi vet att han levererar så. Nu är det så, oh, Sebastian, han kunde varit någon annan som gjorde det målet.
Ja, men alla ser ändå så här, han är ju bra spelare för oss liksom. Ja. Det får vi acceptera, men han kommer ju inte stå på liksom tribunen så med oss när han lägger av sen. Det finns ju, jag tycker det är roligt med såna övergångar när svenskar blir utlandsproffs, så kan man se liksom att det limmar väldigt väl med klubben de går till. Eller tvärtom, att här känns det som att det finns en rolig diskrepans. När Pontus Wernbloom kändes aldrig som att han passade jättebra i Alkmaar. Det gjorde det däremot med Rasmus Elm. Man kände en mysig liten stad i Holland där det mesta sker på låg
volym. Du säger mysig liten stad. Jag
har också varit i Alkmaar.
Ja, mysig är det att ta i. Alltså.
Det är väl kullersten liten och ostmarknad.
Okej.
Det sker på lite låg volym i Alkmaar. Och det är liksom familjär känsla. Däremot kände man när Wernbloom gick till CSKA Moskva att det här var ju liksom en bra match. Minns liksom fortfarande att rubriken var, jag tror det var i Aftonbladet när han skrev på, de skulle avslöja lite grann hur det var under förhandlingen. Så står det typ, han svepte vodkan, avslöjade sina vänsterideal och skrev på kontraktet. Att så här, det är ju rakt upp i, rakt in i vebon hos ryssarna då, gamla arméklubben.
Like a glove.
Ja, precis. På samma sätt så var det något diffust som kändes rätt när Carlos Strandberg gick till Saudiarabien.
Exakt. Ja, men det finns det någonting
att, jag menar ju inte då att man ska vara ikon. Det är klart att Marcus Rosenberg passar i Malmö FF. Det är inte såna övergångar vi är ute efter.
Ja, men Strandberg till Gulfen, det kändes som att det passar också rätt.
Ja, och så känns Sebastian Andersson. Det är någonting som skaver, men det får man väl se som roligt då. Thomas Gravesen till Real Madrid.
Fast den är tvärtom nu.
Ja, det, ja, men den är väl mer lik Sebastian Andersson.
Ja, precis.
Då.
Den är ju väldigt så. Han kom ju i Galacticos tiden då.
Verkligen så.
Mitt i den. Och så kommer han, en köttare, skallig köttare från Danmark.
Ja, lite bättre på att spela kanske än vad han fick beröm för. Ja. Jag tar den här besserwisser-rollen.
Ja, precis. Ja, det var ju spännande. Ja. Jag, det var ju faktiskt en journalist som hörde av sig till mig här i våras som hade skrivit en biografi över Gravesen.
Han har blivit väldigt rik, va?
Ja, han har blivit rik och också blivit någon typ av pokerproffs. Så han hade bosatt sig, enligt den här författaren som hörde av sig, i Vegas. Där han hängde på kasinon och hade solglasögon på sig och satt och lirade. Men han hade ju fastighet och så, var god för liksom hur många hundra miljoner som helst som hade kommit in utanför fotbollen. Men det var lite luddigt så. Men hela hans liksom, tid i Real Madrid, för att han hade ju någon gammal kompis som också var med honom i Everton, tror jag. Som han betalade lön för att han blev så uttråkad så lätt.
Ja, just det. Han skulle vara där som...
hans chaufför, hans fixare.
Ja, så ja, just det. Ja, det finns ju någon gammal text där.
Ja,
så här, du får flytta med mig till Madrid. Uh-huh. Vad ska jag göra där? Ja, du ska fan i mig hålla rent.
Precis. Det ja, det får man ändå gilla.
Det var ju otroligt när han gick dit. Han var ju bra i Everton. Mm. Men han var ju kanske inte Premier Leagues största trixare. Liksom, så. Men det var ju verkligen att man kände... Fan, det, jag måste se när Gravesen gör debut. Mm. Det var ju liksom som att när svenskar plötsligt börjar bry sig om franska ligan när Zlatan går dit. Ja. Så här, Gravesen ska debutera, jag vill se hur det ser ut. Mm. Liksom, bredvid Zidane ja. Och alla de här.
Men det finns något klipp som har snurrat runt i sociala medier. Det tror jag att det är hans första match i Real Madrid. Han kommer in och han liksom springer fram till domare och till motståndare och låtsas prata spanska. Han kan ju inte ett ord spanska, han bara står där och gestikulerar och håller på. Och så är det väl tränaren då i Real som kallar till sig Gravesen. Som då, man vet, inte kan engelska. Han står där och snackar och gestikulerar Gravesen bara, si, si, si.
Och sen går det, är ju på det, det är väl någon slags compilation. Ja. Det är ju mycket, han ligger ju mer ner på gräset betydligt mer än vad de andra, vad Galacticos-killarna gjorde.
Precis.
Men inställningen var det fan ingen fel.
Nej.
Du nämnde Guidetti där förut i den här hackkyckling-diskussionen och vi enades väl om att en hackkyckling kan inte vara någon som bara sitter vid sidan om. Den måste synas mer, den måste spela mer. Det du var inne däremot var på att man kanske så skulle kunna anklaga honom för att han tar någon annans truppplats.
Mm.
Någon som skulle vara mer förtjänt av en resa till Torshamn.
Mm.
Och lite skönt häng på Scandic Park, om det är fortfarande där de bor, på Östermalm i Stockholm. Här kanske det passar bra då med en övergång till den största, kanske den största skandalen i idrottens historia, tar jag i.
Ja, men det var fin en brygga.
Ja, den krystade bryggan här, ja. Vet om att den är krystad, är då alltså att man tar någon annans plats som hade varit bättre förtjänt av det.
Ja, ja.
Och det är absolut inte så. Det känner mig lite taskig som använder Guidetti som språngbräda här. För det jag vill prata om, det är ju då basketturneringen i Paralympics år 2000.
I Australien.
I Australien.
Mm.
Det här är kanske, vad vi vet, den historien som lämpar sig bäst av alla för en riktigt bra dokumentär, men som inte har gjorts.
Nej.
Och har den gjorts har vi missat den. Men i dessa tider när det bara hälls ut dokumentärer på streamingtjänster och det känns som att varenda litet spännande ögonblick i idrottshistorien ska det göras en dokumentär om.
Mm.
Är det obegripligt att det inte har rapporterats ännu mer om det här?
Ja. Eftersom vi använder de här superlativen och vi säger att det är så sensationell grej som inte har dokumenterats på riktigt, så får vi väl förklara då vad det är som hände 2000.
Ja, det är alltså Paralympics i Sydney, OS i Sydney 2000. Och värt att påpeka kanske att det här var en tid när Paralympics fick nog betydligt mindre uppmärksamhet än vad det får idag. Det var nog inte givet att det sändes på tv i jättemånga länder.
Ja. Pops satt inte i SVT-studion och snackade timmar om Paralympics.
Nej, det gjorde det inte. Så det var lite mer under radarn. Jag tror inte att det hade, jag undrar om Atlanta 4 år tidigare kanske var det första gången och sådär. Mm. Så det var ganska nytt.
Ja.
Men i basketturneringen då och i grenen för det är för spelare med intellektuellt funktionshinder. Jag hoppas att jag säger rätt.
Mm.
Men man får då inte ha ett IQ som överstiger 75, tror jag,
mm.
för att få vara med. Den turneringen vinner Spanien. Och de vinner i stor stil.
Mm.
De krossar motståndet. Jag tror bara de släpper in 20 poäng mot Japan. Och i finalen mot Ryssland är de också överlägsna.
Mm.
Men det är inte som sagt så många världen över som noterar att detta sker på plats. Finns det lite motståndare och tränare som tycker att spanjorerna är oväntat bra.
Mm. Mm.
Hur kan de vara så bra? Senare då så visade det sig att 10 av 12 spelare i den spanska truppen har inget funktionshinder alls. Detta är skandalen.
Ja, det är en bluff, bedrägeri.
Ja, och det finns ju då en twist på den här historien, hur den avslöjas, som är en, kanske inte dokumentär i sig, men vi har ju en huvudperson här för dokumentären. Han heter Carlos Rigaborda, tror jag.
Ja, han var ju då spansk journalist som hade fått nys om att det kanske var något fuffens med det här spanska basketlaget för funktionshindrade. Så att han var med på någon typ av trial i Portugal några månader innan de drog till Australien.
Han blir inbjuden att träna med laget. Mm. Jag tror inte att han då vet någonting om det. Man kan ju undra varför han blir då... Om man inte tycker det var konstigt att han blev inbjuden att träna med laget.
Ja, och detta är ju en sak. Vi återkommer till vad som har hänt och så. Men en sak i hela den här historien, det är så många hål.
Ja, så här är det. Att Spanien vinner OS-guld, stor stil. Och vinner man OS-guld, då kräver det ändå lite rapportering. Så det tas en guldbild på hela laget och jag tror att det är i största tidningen Marca. Mm. Den publiceras då, den här bilden, på, kolla här, vårt spanska lag vann guld i Sydney. Grattis till dem. Då, det här är ju också före sociala medier och annat, men då finns det flera som, i Spanien, som ser den här bilden och känner igen några av spelarna och blir misstänksamma, för de har aldrig tänkt att det... Den killen har väl inget funktionshinder. Mm. Och några känns igen från att de har varit amatörspelare i basket på ganska hygglig nivå. Så. Men det stannar då, som jag fattar det, vid lite misstankar. Mm. Att det liksom breakar inte riktigt. Utan det gör det då när den här journalisten, som alltså bjuds med att spela i laget och som är med under hela turneringen i Sydney. Han är alltså en av de 10 som inte har något funktionshinder. Lite senare så skickar han tillbaka sin medalj och han publicerar då ett reportage i en spansk tidskrift där han inifrån, han alltså vallraffat menar han, avslöjar den här skandalen och berättar att det här har skett på helt fel sätt. Mm. Och det är väl så lågt man kan komma, Anders, på den moraliska skalan. Vi har doping och det är åt helvete. Mm. Men när man gör något sånt här så känns det som att det är ett trappsteg ner. Det finns ju olika sorters fusk. Vi har ju vår gamle vän Boris, den här ryske fäktaren, som i något OS konstruerade en liten anordning inne i sin värja, där han då kunde markera egna träffar. Mm. Han stötte till någon liten spak där och så pepte till som att han hade fått en träff. Mm. Han avslöjades, men där vill jag ju tänka att när de avslöjade det så var det lite med ett sånt där Gary Lineker-smiley. Att säga, ja Boris, du fattar att du blir diskad här, men bra försök.
Ändå fiffigt.
Ja, det är ändå kreativt. Ja. Så du fattar, du blir diskad såklart. Nej, men så en liten applåd för kreativiteten.
Och så har man då kanske Lance Armstrong i, som är för att symbolisera storfuskaren på så sätt att man dopar sig. Mm. Men där i den typen av doping så är det ju ofta...
Det är pengar inblandat.
Ja, det är ofta mycket mer egoistiska anledningar. Att antingen så är det pengar, eller så är det liksom den här rädslan av att man inte fortsätter att vinna. Att man vill stå i rampljuset hela tiden. I det här fallet med Paralympics, Spaniens basketlag, så är det så, för det första så är det så lite uppmärksamhet egentligen kring det. Och hur kul är det att vinna? Alltså den här segern sött, men hur kul är det att vinna? När man vet att man möter personer som är funktionsnedsatta intellektuellt. Hur kul är det att faktiskt vinna den där guldmedaljen? Vad betyder den?
Hur kul är det att veta att man genom att åka dit berövar människor som det här hade varit sin livsgrej.
Ja.
Att få åka och vara med i den här basketturneringen i Australien.
Mm.
Att man tar deras platser då.
Mm.
Och det här är ju då lite, det kommer ju lite kritik mot den här Carlos när han avslöjade att varför blåste du inte i visslan direkt? För han anar ju då tidigt att det står inte rätt till. Och märker, och då bestämmer han sig för att jag ska fortsätta vara undercover här.
Mm.
Och sen så ska jag skildra det här inifrån. Skulle vilja läsa originalreportaget, men det har jag inte kommit över. Jag vet inte hur mycket han skildrar och sådär. För man får ju en massa frågor. Hur betedde de sig på plats? Och fanns det en lång tid ändå? Samvetskval. Mm. Det är 10 personer, det är jävligt mycket. Alla har familjer, alla har vänner. Vad säger de hemma? Jag ska åka och spela basket i Australien. Jaha, vad är det för turnering? Ja, det är för intellektuellt. Men du har väl inte... Ja, sticker nu. Vi hörs.
Vi hörs ju. Ställ inte fler frågor.
Nej, precis.
Ja, det är så lurigt, men... Och ska man då förklara lite...
Han menar då, ska jag säga, bara det här, att hans själ, varför avslöjar han inte direkt? Så kunde du bara liksom dra i handbromsen. Så det här är ju en skandal, så menar han. Då hade det inte gett lika stor effekt, menar han.
Ja, det vet vi inte.
Nej, det är ju bra efterhandskonstruktion kanske.
Precis. Men så har vi då en person som heter Fernando Martin Vicente. Som då är ordförande för, ska man säga... Handikappsförbundet och också liksom general manager för det här basketlaget. Han har också, om man ska tro det lilla som man kan faktiskt läsa ut av det här, har en egen dotter. Det var så han började engagera sig. En egen dotter som är intellektuellt handikappad.
Den här bossen Vicente är, har lite misstankar mot sig redan tidigare. Han är då, har den här tjänsten, kammar in väldigt mycket sponsorpengar. Folk tycker det är konstigt att han lever så rikt. Han har massa lyxbilar och bor flott och så. Så han har lite, han är lite under lupp, men inte så kraftigt ändå. Och i sin artikel så anklagar ju då när Carlos honom, och inte bara för basketet, utan han hävdar också att det finns andra spanjorer i fler grenar i Paralympics som har gjort precis samma bluff då.
Ja. Och den här journalisten då, när han skriver sin text, så formulerar han också sig som att det finns just några stycken av de här spelarna som har lite samvetskval. Men då ska det vara så att den här Vicente, bossen, ska säga att nej, men alla andra lag, ryssarna gör så. Alla andra gör så här. Det är liksom vedertaget att man gör så här. Och det gör att de lugnar sig lite grann. Och det skulle kunna eventuellt förklara lite grann varför så många inte agerar eller skiter i det, eller skiter sig själva i huvudet för att de är så dåligt
lite grann,
eller hur illa de är som människor.
Lite grann, men låt säga att det är så att de får höra att vi gör bara någonting som andra också ägnar sig åt. Mm. Det är som sagt 10 personer, det är ganska många, att inte någon av dem då tänker, ja men i så fall har vi att göra med den största skandalen någonsin. Mm. Alltså, tell the world. Mm. Så här kan vi inte fortsätta att spela mot Ryssland imorgon under de här villkoren. Det är fortfarande för många frågor som återstår. Mm. Och reservationen här är förstås att vi är inte så skickliga på spanska. Det kan ha publicerats långa reportage eller dokumentärer i Spanien om det här. Men man undrar ju, för de blir ju inte straffade. De får lämna tillbaka sina medaljer då, förstås. Och det är i skam. Man kan ju lämna tillbaka medaljer på olika sätt.
Fast är det skam? Det vet vi inte heller.
Det måste det väl vara.
Nej.
Det är den största skammen jag kan tänka mig.
Ja, ja, det borde ju vara så. Men har man väl gått med på den här stora, stora bluffen, så har man ju redan passerat gränsen för vad som man anser är rimligt i den här skambarometern.
Ja, kanske. Men nu blir det ju ändå... De får ju inget, det finns ju olika sätt att tvingas lämna tillbaka medaljer. Man kan göra det i protest. Thomas Wassberg är tjurig för att Sven-Åke Lundbäck inte fått något bragdguld och inte vill ta emot sin. Man kan protestera som John Lennon gjorde när han fick drottningens medalj, skicka tillbaka det, skriva ett välfunnet brev där han säger att jag lämnar tillbaka den här medaljen i protest mot Englands inblandning i Biafra samt att min singel Cold Turkey rasar på listorna.
Ja, just.
Och så kan man göra det att man tvingas göra det på grund av att man fastnar i doping eller något sånt här då. Är de inte robotar så känner de inte skam där. Så vet jag inte vad de är för människor. Men de går ju vidare i livet. De får ju inga straff så. Mm. Den enda som straffas efter en process som dras i långbänk är den här Vicente, bossen då, som döms till böter. Annars går alla vidare. Mm. Man liksom, man blir så arg när man hör det här, så man tänker att man skulle vilja ha någon medeltida bestraffning. Att de ska stå på torget och man ska få kasta ruttna tomater på dem. Eller att de får göra någon slags samhällstjänst och jobba med handikappidrott eller någonting sånt. Men förutom den här Carlos så vet vi ingenting om de andra 9 som också under ganska lång tid då gjorde det här och visste vad som var på gång. Det är klart att det sitter folk som vill lätta sitt hjärta idag.
Ja, men det är just därför det har så många ingredienser. I en dokumentär så hade man ju velat åka och träffa det som här 2 stycken killarna som faktiskt är förståndshandikappade. Mm. Och prata med dem och deras familjer om hur detta var. Man är sugen på att söka upp de här andra 9 personerna som bluffade, givetvis Vicente själv, allting där, och även ryssarna liksom, som förlorar en final. Hur ser de på det här idag? De blev berövade på det här. Det finns så många saker, hur man lever, hur man orkar leva med sig själv, för att man är så jävla egoistisk.
Och det återstår ju ett stort varför också, för det finns inte så stora pengar inblandat. Det enda pengarna är väl att de kan få lite mer sponsoranslag, typ så. Och det är också ingen medalj som... Jag menar, det får inte så mycket uppmärksamhet. Är man beredd att göra en sån här kollektiv bluff för liksom så lite vinning nästan så? Han spekulerar själv i det här, Carlos, då, varför gjorde folk det här? Och han säger, jag tror de flesta bara ville ha en gratis resa till Australien. Så. Vilket man ju bara kan gissa om då. Men annars så vet vi fortfarande alldeles för lite. Och det retar oss. Nu har ju, det passar ju inte in i en fotbollstidning att göra ett reportage om det här. Men kanske borde vi starta en annan podd, eller skandalpodden. Där man tar olika skandaler från idrottshistorien. Och så gör vi podden crowdfunding.
Ja, crowdfunding. Bästa fall är ju att få in några miljoner och dra ner till Spanien med ett kameracrew. Och verkligen sträcka upp de här personerna. Det är ju en otrolig story.
Ja.
Det är ju det.
Ja, den ska berättas.
Någon gång.
Mer än så här. Då ska jag berätta för dig och lyssnarna, Anders, om Benny Stenberg.
Ja.
Från Skövde.
Mm, jag känner igen namnet.
Mm, han har förekommit i Offside på en liten bild. Jag tror det är 2014, så har vi ett sommarjobb.
Det vet jag precis.
Det handlar då om...
Stor Manchester United-supporter.
Ja, det är han. Mm. Men på den lilla bilden Benny är med i Offside, det är till ett jobb som handlar om alltså roliga klenoder och anekdoter från när storklubbar har varit på sommarläger i Sverige. Mm. Då är bilden på en lite yngre Benny Stenberg som sitter och minglar hemma i sin lägenhet tillsammans med Liverpools målkung Ian Rush och även Ronnie Whelan. Mm. Lite märkligt då, eftersom han då, som du säger, är stor Manchester United-supporter. Nu är det så att Benny behöver hjälp från lyssnarna, eller han sträcker ut en hand kan man väl säga. Han är stor Manchester United-supporter och han har levt i ett ganska stort hus tillsammans med sin fru där han har haft gott om plats för sina Manchester United-prylar och memorabilia. Han hade, tror jag, en hel friggebod full med Manchester United-grejer och ett annat Manchester United-rum. Nu är det lite sorgligt, för Benny har skilt sig. Mm. Han kan inte bo kvar i huset, ska flytta till en mindre lägenhet, och då måste han prioritera med platsen. Och Manchester United är det viktigaste han har från fotbollen, så det, han kommer upplåta ett rum som får vara Manchester United-rummet. Mm. Däremot gör det att hans kära Offside-samling inte längre får plats. Mm. Han har en komplett Offside-samling från starten 2000 fram till nu. Den håller han högt, men inte lika högt som Manchester United. Och jag ringde upp Benny för några dagar sedan för att få en liten bakgrund till det här och varför han då behöver ett nytt hem åt sin Offside-samling. Så jag tänkte att vi lyssnar på min lilla intervju.
Det är en intervju.
Med Benny Stenberg. Den kommer här.
Ja. Alltså jag ska ju flytta då ifrån en villa på 300 kvadrat till en lägenhet på 75 kvadrat. Och om vi säger här i huset, så har jag ju haft gott om plats för mina samlingar. Jag har ju haft två hela rum till United-samling, och jag har ju haft liksom massa förråd och utrymme för andra samlargrejer också och sådär, va. Och i det nya nu, så att säga, så har jag tänkt att ett av rummen får bli United-rum. Men sen har jag ju också då samlat. Jag började ju köpa Offside när tidningen startade. Jag har ju liksom genom åren varit prenumerant, och jag har ju sparat alla mina nummer, va. Och detta tycker jag, alltså, jag inser ju nu, jag får ju komprimera jättemycket. Jag får ju plocka bort, och liksom, jag har gett bort en massa gamla autografer från svenska landslagsspelare och signerade böcker och allt möjligt till sådana som jag vet uppskattar det, va. Och det är ju likadant här då, alltså jag tycker, ja, är det någon som är biten och vill ha den här samlingen, så kan de få hela samlingen såklart. Men då får de ju själva på något sätt komma och hämta det i Skövde, eller liksom, ja, lösa den transporten.
Det här innebär då också, Benny, att när du får sortera och prioritera här, så har Offside-samlingen ingen chans mot United-rummet.
Nej, jag är ledsen att säga det om jag gör det. Men mot United så finns det ju såklart inget. Jag måste ju få plats med det i första hand.
Nu ska alltså alla dessa prylar in till ett enda rum i din nya lägenhet då. Det är inte första gången du bor i lägenhet i Skövde. Visst är det så att tidigare när du har gjort det, innan ni flyttade till hus, så hade du gamla storspelare och hälsade på?
Ja, det var ju så här att det här var ju på min ungkarlstid. Det här var 1982, tror jag. Då var jag heltidsanställd av IFK Skövde för att jobba med den här ungdomsturneringen Skadevik Cup. Och då fick vi alltså en förfrågan ifrån England, ifrån någon typ av kontakt för dem, om vi ville ha hit Ian Rush och Ronnie Whelan över Skadevik Cup-helgen. Och vi blev ju såklart intresserade, för det här var ju på den tiden då de var riktigt stora, och jag tror liksom att Ian Rush det året var Europas målkung och så vidare. Så vi frågade vad det här kostade, och det skulle kosta 30 000 svart. Det är ju preskriberat nu, så det vågar jag säga. 30 000 svart, och då skulle de komma hela helgen. Så då kom vi på att Då tar vi hit dem, och så får de ha en strikerskola för ungdomarna som är med i Skadevik Cup. Och det var ju ungefär en 300-340 lag som var med i Skadevik Cup varje år på den tiden. Så att varje lag fick liksom välja ut en spelare som fick en två timmars, ja, man kan säga ett två timmars träningspass med Ian Rush och Ronnie Whelan. Så ja, det var anledningen. Det hade liksom inte... Ja, det var rent professionellt från min sida att det här var en bra grej. Annars hade jag ju aldrig tagit hit någon ifrån den stan.
Och hur hamnade de hemma hos dig?
Ja, nej, men sen var ju problemet då att alltså Ian Rush och Ronnie Whelan, de är ju bara ett par år yngre än mig då. Så att när de kom hit till Billingehus där jag tog emot dem på torsdagskvällen då, så var ju de lite sugna på att se om det fanns några pubbar i Skövde och så vidare. Och det fanns det ju. Och jag hade ju inget emot det, så att alltså, ja, man kan väl säga så här att de skötte sitt uppdrag till punkt och pricka och gjorde det jättebra. Men vi ägnade ju ganska mycket tid den helgen till att dricka öl också. Både på Skövdes krogar och hemma i min lilla ungkarslägenhet på Gransikagatan i Skövde. Och det var till och med så att när vi skulle gå ifrån ett diskotek på lördagskvällen så kände Ian Rush att han orkar inte åka. Han orkar inte åka upp till hotell Billingehus uppe på berget, utan han följde med mig hem och sov i min lilla plyschsoffa i vardagsrummet där den natten. Det är ju alltså när man tänker på det nu då, hur liksom det här, ja vad ska vi säga, kontakten eller accessen med världsstjärnor har förändrats. Det är ju ganska otänkbart att Messi skulle lägga sig i en plyschsoffa i en liten ungkarslägenhet och sova en natt.
Eller att han skulle ta 30 000 svart för att komma till Skadevik Cup.
Ja, precis.
Ja.
Det var ju lite goa stories,
ja, absolut,
med Ian Rush, ja, på Skadevik Cup.
Ja, väldigt skön dialekt också.
Plyschsoffan.
Ja, man gillar hans dialekt också.
Ja, kontentan av detta i alla fall är då att Benny skänker bort några kilo offside.
Aha. Hur många kilo kan det vara?
Vad kan vi tro? Det är, ja, både pocketböcker och...
Ja, det är nog 10-15 kilo.
Ja, kanske. Mm. Och det är då lite i stil med det här gamla klassiska piano bortskänkes, men du får komma och hämta det själv.
Mm.
Är det så? Benny tänker alltså inte ta en krona för detta. Han skulle kunna sälja den här och få en liten slant, men han skänker gärna denna. Men han vill gärna att den ska komma till någon som håller den lika högt som han själv gör.
Mm.
Så jag vet inte om vi ska ta tillfället i akt att med Bennys tillåtelse utlysa en liten tävling.
Ja, det låter kul.
För att inte han kanske ska bli bombarderad med mejl, så kan man väl mejla till podcast@offside.org och med några rader skriva varför man skulle vilja ha Bennys offside-samling och varför man anser sig värd,
ja,
denna.
Ja, men några hundra tecken då med motivering som då förklarar varför man är den som är mest förtjänt av Bennys samling.
Ja, och det enda det kostar då är möjliga bensinpengar till Skövde.
Ja.
Men det kan väl vara en fin garant för att så kan Benny själv få sålla lite.
Mm.
Och så ser vi vem som man känner sig trygg och ger bort den till.
Ja, så ska vi då berätta det kanske nästa vecka i podden.
Mm.
Den som har en vecka på sig här helt enkelt.
Ja, precis.
Kom in med motiveringen.
Ja, och det behöver inte vara för lång, men gärna innerlig.
Mm.
podcast@offside.org, det är ju vår vanliga adress. Man är välkommen med allt möjligt dit.
Mm.
Men just den här veckan kanske särskilt då, eller om ni bara vill skicka några stärkande ord till Benny,
ja,
och hans liksom nya lägenhetsliv.
Absolut.
Som väntar.
Och, men vi kanske gör som så, vi spelar väl inte upp hela intervjun, jag gissar att den var lite längre.
Det, ja, lite, jag hoppas att Simon kanske har klippt ihop,
ja,
den lite grann.
Vi kan väl lägga ut hela intervjun på Offside-snack här i senare i veckan.
Mm.
Så kan man lyssna på den och kan du skriva någon rad om vad det är vi är ute efter för den som eventuellt vill ha mer info om detta.
Det bör jag klara av. Då säger vi att vi har gjort det här avsnittet i samarbete med C-More som visar La Liga, Serie A och MLS. Samtliga drygt 1100 matcher per år från dessa tre ligor kommer att visas på C-More och Sportkanalen. På lördag kan du få en hel dag med fotboll. Det börjar med Real Madrid mot Levante, fortsätter med Fiorentina Juventus, sen är det Napoli Sampdoria och det avslutas klockan 9 när Barcelona tar emot Valencia. Och så visar ju C-More även alla matcher från Allsvenskan och Superettan på söndag, bland annat Hammarby IFK Göteborg och Malmö FF mot IFK Norrköping. C-more.se är adressen.
Vi har också gjort detta avsnitt i samarbete med Olka Express som är en bokningssajt för matchbiljetter till Europas största fotbollsligor som då till exempel Champions League, Premier League, La Liga, Serie A och Bundesliga. Fotbollsresor har blivit oerhört populärt bland hängivna supporter och bara växer i popularitet. Men det är en djungel att orientera sig bland alla återförsäljare. Vad som bland annat utmärker Orca Express är att de har officiella biljetter till konkurrenskraftiga priser med enkla betallösningar och en hög kundnöjdhet. Som ni är sugna på en fotbollsresa till hösten och vill boka med en trygg aktör kan ni göra det genom att surfa in på www.olcaexpress.se.
Ja, landslaget är till handlingarna för den här gången. Allsvenskan startar igen. Vad är du mest nyfiken på i det som kommer skall, Anders?
Det får man väl ändå säga, mötet mellan Helsingborg och Djurgården, där då Helsingborgs nya tränare Olof Mellberg debuterar i Allsvenskan.
Spännande, det skopet du missade där förra veckan, Olof Mellberg.
Ja, jag släppte och gått vidare.
Bra, vi kan väl rekommendera alla att gå in på HF Inside. Om man söker upp Helsingborgs Twitterkonto så kan man se en länk där till vad de beskriver som, det är väl en kort dokumentär på 12-13 minuter om Olof Mellbergs
första timmar
eller första dag eller första dagar i Helsingborg. Mm. Det är nästan rörande att se det. För det första så är Mellberg väldigt, jag trodde han skulle gå in där lite peka med hela handen. Mm. Han är väldigt försynt. Mm. Han är snyggare än alla andra tillsammans. Mm. Man känner nästan genom skärmen hur gott han luktar. Ja, liksom så. Ja. Men han får så oerhört lite tillbaks. Det är så låg energi. Alltså när han träffar Sven Andersson, mångårig målvaktstränaren. Ja. Ibland säger man att folk med hög energi, kanske Gudette ibland, men den energin skulle man kunna lysa upp en hel stad med. Mm. Sven Anderssons energi skulle man kunna släcka en hel stad med. Mellberg försöker verkligen så här, tjena, här det händer. Och Sven är så trött. Han sitter liksom och hukar framför datorn. Man hör knappt vad han säger. Man säger, grabbar, ge lite till Olof nu. Han försöker ju. Han är ödmjuk. Han säger, kör vi det här på engelska eller svenska? Hur gjorde Henke? Han är lite osäker sådär, när han ska tala med laget. Och det är ingen där som ställer en nyfiken fråga. Eller bara, tja Olof, vad kul!
Nej, man ska inte spekulera i sådana här saker om man inte vet. Men det är inte så att man inte får känslan av att det kunde bli kul på jobbet. Några av de här som man säger dyker förbi där. Bland annat då Sven alltså. Den energin som han inte har, den är ju nästan som han själv liksom vill lägga sig och gråta.
Ja, den är trollbindande i sin energilöshet, kan man säga.
Det får man säga.
Ja. Nu får vi se om Mellberg startelva har bättre energi mot Djurgården då.
Ja.
I omgången. Så har vi Tony Gustafsson uppe i Sundsvall.
Ja,
också.
Och Tony G där uppe också. Ja, det är rafflande veckor vi har framför oss.
Det är det, och det finns mycket att prata om även nästa vecka. Då ni hör oss igen, som vanligt, nytt avsnitt varje onsdag av Offsides podcast. Så vi tackar så mycket för nu och säger tack och hej.
Ta hand om er. Hej då.